Roligt att få på något sätt vikariera här en söndag, för, eller två egentligen, för pastorerna. Patrik skickade sin hälsning till mig här innan mötet börjar, sa hälsa till alla heliga, och du är i det. Så hoppas ni kan ta den hälsningen från pastorn, så kan jag skicka tillbaka en sen efter mötet. Ni ser lite så tveksamma ut, men jag gör det ändå. Jag måste säga det i början av predikan, att jag upplevt Gud väldigt trofast de här åren som man har fått kämpa på trons goda kamp. Och jag på något sätt upplevt Guds trofasthet genom att mycket man har varit med om, mycket sorger och bedrövelser, så har Guds ord alltid hållit. Det har alltid på något sätt gått att stå på det här. Jag minns en gång här i mars månad, för jag minns inte exakt vilket datum det var, men det var i mars, och det var dagen innan jag skulle få svar från min magnetröntgen för första gången. Och mitt hjärta var fyllt med oro och ångest. Jag var så rädd och jag var så på något sätt orolig, så jag skickade meddelandet till alla mina vänner som har en profetisk gåva. Jag fick noll svar, och det lättade ju inte på oron så mycket. Så jag gick hem tidigare, minns jag, från jobbet den dagen. Det var en torsdag. Och så låg jag där på min säng och jag grät med min fru. Grät jag där på sängen. Så sa jag till Julia att jag brukar oftast kunna känna i anden hur det ska gå. Men nu ser jag bara ett mörker. Och jag somnade där ganska tidigt, för att vara jag somnade ända vid 10:30. Och jag var så ledsen när jag somnade. Jag hade inte fått någonting från Gud. Inget hopp, inget ljus. Jag såg bara ett mörker framför mig. Men så ska ni veta, så vaknade jag. Klockan var 00:30. Och jag vaknade av att hela rummet var upplyst. Det var i mars månad, så det borde ju inte vara så ljust den tiden på dygnet. Men hela rummet var ljust. Och jag kände en sån frid i rummet. Det var som om Guds härlighet hade på något sätt beslutat sig för att komma och besöka just mitt sovrum. Och all min den här oron och den här ängslan som jag har haft burit med mig de här dagarna, så bara blåste iväg. Och då upplevde jag att Jesus sa till mig: Anders, vi går tillsammans igenom det här. Det betydde ju inte att svaret jag fick dagen efter var det mest roliga jag någon gång har hört. Men jag visste att Jesus var med mig. Och ni ska veta det, kära församling, att det är stor skillnad på det löfte att Gud är med oss alla dagar, och på det som vi ibland tror att det handlar om, det är att det ska vara seger och framgång hela tiden. Ni ska veta att det är många av de gudsmän som jag pratar med och som jag läser om i Bibeln. De har upplevt stora smärtor och stora sorger. För ni vet ju att det finns en kamp där ute, en fiende som försöker till alla, på alla sätt och vis få oss att bli lite mindre radikala och hängivna åt Jesus. Och det är lite det idag jag vill tala till er om. Och jag är lite så där nervös, för jag har en så fruktansvärt radikal predikan. Men det är ju en radikal församling, så det borde gå. Min titel heter: låt ingenting släcka den låga som Gud har antänt i ditt liv. Jag vill utgå från en bibelvers i 2 Timoteus 1:6. Där står det så här: därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Här har Paulus på något sätt skrivit några rader i sitt sista brev han skrev till sin lärjunge och adept Timoteus. Jag tycker det är en lite så här styrkande och på något sätt lite glädjande att läsa. Det inger en mans hjärta lite hopp att läsa det här, tycker jag, redan från första versen. För ordet igen, tycker jag, det borde ge oss alla hopp som är här. För Paulus egna lärjunge, som han säkert tränar mest av allihopa, så säger han att låt den här lågan som en gång brann på dig, låt den flamma upp igen. Ja, det betyder ju att Timoteus, som var en Kristi lärjunge och som har kämpat också en god kamp, mer än många andra troligen. Så också hos honom hade den här lågan, den hade lite svalnat. Därför skrev Paulus med raden att låt den här lågan som en gång fanns inom dig, den här nådegåvan, den här hängivenheten, den här Jesus älskande karaktären som du var, låt den flamma upp igen. Och jag tror, kära församling, att den gåvan som du och jag har fått, vi ska ha som första prioritet att aldrig låta den släckas eller svalna. För jag tror att det är någonting som den onde, vår fiende, också kallas Satan och djävulen, har som prioritet mot oss. Det kan vara ekonomiska svårigheter, det kan också vara sjukdomar, men jag tror att vad han har som högre prioritet är att den Guds låga som en gång brann inom dig, eller som brinner inom dig, att den ska slockna och den ska svalna. För har du inte Guds lågan tänd inom dig, så om vi är ärliga med varandra, och det får vi vara för i Guds hus, så gör du inte så stor skillnad i andevärlden. För det är inte du som vinner människor, det är inte du som sprider Guds rike, utan det är Guds kraft som verkar i dig. Men det finns, kära vänner, situationer, sammanhang som kan bidra till att den lågan som en gång brann inom dig, att den mitt i allt minskar i styrka. Och mitt i allt plötsligt, kanske utan du ens märker det, så finns den inte ens kvar där inom dig. Och jag skulle vilja idag tala om två saker som jag bett för den här församlingen en par månaders tid, eller nog längre än så, men för den här predikan så jag bett en par månader. Och det har fått mig två punkter som jag idag bara kort skulle vilja spika fast väldigt hårt i ditt hjärta. Jag skulle prata om två händelser som jag tror kan bidra till att den här lågan som du har haft en gång brinnande, att den kan ha slocknat och den kan ha blivit lite svalare än vad den borde vara. Punkt nummer ett. Då vi har felat eller syndat mot en annan människa. Vi har ju alla gjort fel, i alla fall enligt Romarbrevet 3:23, så har vi alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och vi är ju människor, syndiga och bräckliga till naturen, frälsta av nåd. Och vi gör fel, och vi gör bort oss, i alla fall jag. Jag minns ett möte för en par år sedan, här inne i församlingen, så kom det in en gammal bekant till mig, som inte hade varit på möte på ganska länge. Och det första jag gjorde, rekommenderas inte, så gick jag fram till personen och så första frågan jag frågade, det var inte hur mår du eller hur roligt, vad roligt det är att just du är på möte idag, utan det var, får jag be för dig? Med den följden att personen steg upp, sprang ut genom Sion och körde iväg, så jag hörde hur bilen startade på parkeringen. Och man fick ju en liten känsla inom mig att där gick någonting fel. Och då hamnar den här pinsamma situationen som vi kristna eller som vi människor många gånger hamnar i. Det vi gör bort oss. Och det är inte så farligt att göra bort oss. Men det viktiga är, vad gör vi efter vi har gjort bort oss? Jag fick en sån nöd över mitt liv och min den här gamla bekanta vännen. Så jag gick hem och så bad jag, gick jag in i bön och fasta en par dagar. Så bad Gud, ge mig nåd att få reda upp den här situationen som jag har ställt till med. Så jag bad och jag fastade, tror jag, 3 dagar. Så mitt i allt av någon konstanledning så kontaktade den här människan mig och sa att nu, Anders, så nu behöver vi nog tala lite. Och då var jag lite aningen nervös, ska jag meddela er. Så jag fortsatte i bön och fasta och tänkte, måste ha Gud med mig om det ska bli till någonting. Så gick jag hem till den här personen och så lyssnade jag. Observera ordet lyssna, det är ett bra ord att använda i såna situationer då du har gjort bort dig. Lyssna. Prata inte så jättemycket och framförallt hitta inte på de andligt religiösa, fruktansvärt fula och orena bortförklaringarna. Ingen är intresserad av dem. Utan har du gjort bort sig så har du gjort det, och då är din uppgift att lyssna. Innan du har någon rätt att tala till någon människa ett enda ord, så tror jag att vi behöver förstå människan först. Så jag beslöt mig för det. Så jag for dit och satte mig ner och lyssnade en par timmar på den människan som berättade hur besviken den var på mig. Att jag kommer här som en med några andliga våldtäkter och bara försöker döma personen så som den upplevde att jag gjorde det. Och inte höll jag med allt jag hörde, men jag sa att jag bryr mig inte om jag håller med allt jag hör. Så länge det kan hjälpa den här människan. Vi behöver inte ha rätt alla gånger. Bara vi vinner någon människa för Kristus. Det är min enkla tro är att kärleksbudet, kärleken till människan, det är mycket viktigare än att vi ska ha rätt. Jag vet inte vad ni tycker. Men för mig i alla fall är det viktigare att min vän kommer tillbaka till Jesus än att jag ska ha rätt. Det kärleksbudet handlar om, det är att vi ska vara tjänare. Vi ska inte vara ledare som kommer här och tror att vi kan allting och vet allting och är bästa visser. Världen vill inte lyssna på sådana. Och Jesus har själv sagt till sina lärjungar, så sade han att i världen så uppträder ledare som herrar över sina folk. Men så ska det inte vara bland er. Utan den främste bland er ska vara den andres. Ni kan ju det här. Tjänare. Och jag hoppas att du och jag kan leva som tjänare. Det är inte vårt ego. Vi upptar allting som går fram. För jag tror det är en stolthet i oss. När vi många gånger vet till och med. Vi kan veta att vi har gjort fel mot människor. Men det finns en stolthet i oss. Som förhindrar oss att gå och be om förlåtelse. Som kan säga till människan att oj, det gjorde nog jag bort mig. Jag tror att en av de mest vanliga orden jag sagt till min fru. Förhoppningsvis är det nog efter några kärleksförklaringar. Men jag tror ordet förlåt är en av de vanligaste orden jag sagt till min hustru. För att vi gör fel, vi är människor. Och jag umgås mest med min fru av alla människor jag umgås med. Alltså får hon erfara absolut mest mina fel. Rent så matematiskt, sannolikhetsmässigt sett så är det ju så. Och då är det viktigt att gör jag fel så ska jag kunna vara man nog och be om förlåtelse. Jag hoppas du är man eller kvinna nog att också be om förlåtelse när du gör fel. För det kan, kära vänner, finnas människor som du med dina ord eller du med dina handlingar har sårat. Att därför är den människan inte med här mitt ibland oss någon mera. Att därför är den människan inte ens kristen någon mera. Därför att den kände sig så besviken på vad du har gjort, henne eller honom. Eller vad församlingen har gjort. Jag brukar be till Gud ibland. Herre, visa mig om det finns människor som är besvikna på församlingen. Och om jag hittar på, om jag får tag på några sådana. Så brukar jag fråga pastoren att får jag få och besöka de här människorna. Det är inte så svårt. Det är ganska jobbigt ibland att höra på all besvikelse och allting som de upplever att ha gjort fel mot dem. Men tänk den dagen när de får vinnas tillbaka till Gud. Och den lågan, den här nådeflamman får flamma upp igen. Och de får gå dit ut och vinna en efter en efter en till Guds rike. Då är det nog värt de timmarna som du behöver sitta ner och lyssna. Och kanske ordet förlåt behöver komma från din mun. Över det som du har ställt till med. Eller någon annan har ställt till med. Vi alla har ju ställt till ibland. Det är på något sätt min enkla tolkning. Lyssna vad Jesus lär. Jag hörde alldeles en intervju att allting som Jesus sa det. Som finns i evangelierna. Skulle ta ungefär 2 timmar att läsa upp. Man ska läsa allting efter varann. Och i samband med det läste jag att det finns 1300 olika kristna inriktningar i världen. Och det kan vara en bedrift att få ur 2 timmars undervisning. Med en annan predikan. Jesus säger i alla fall så här i Matteus 5 och 23, vers till 24. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig. Så lämna din gåva framför altaret. Och gå först och försona dig med din broder. och kom sedan och bär fram din gåva. Jag hoppas att du och jag är här idag med rena hjärtan. Vi kan vara så ärliga med oss själva och med Gud. Att när vi firar gudstjänst, när vi tar del av nattvarden, att vi vet att det finns en massa människor utanför som hatar oss. De kanske hatar oss ändå, men låt oss inte hängas på vad vi har gjort. Enda stötestenen ska vara att vi älskar Jesus. Men finns det människor som är besvikna på dig? Som kanske är besvikna på församlingen som du känner till? Gå och besök de människan. Jesus säger det, gå den andra milen. Ibland undrar jag om vi går den första metern. Innan vi blir trötta får vi in på internet istället. Låt oss inte vara människor som inte reder upp såna saker. Nummer två då, den här är lite som man bevar för att vågens predikan punkt två, men jag måste på något sätt lyda anden, vad jag upplevt att Gud har sagt, annars är det onödigt att ens predika någon gång. Men då vill jag förstås ta upp det andra alternativet, och det är när människor har svårat och felat mot oss. Jag vill utgå från Hebreerbrevet 12 och 15. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Det är någonting som plågar mig, kära församling, mycket. Det är när man talar med människor som lever med besvikelser och med sårade och sargade hjärtan. Och jag själv var det där. Jag skulle inte kunna tala om det här om inte jag själv har gått igenom någonting i alla fall. För ni som har gått igenom tunga passager så skulle inte lyssna på mig om inte jag själv ska ha erfarenhet. Jag har försökt ha det som kutym i mitt liv sedan jag blev kristen, att alltid predika saker som jag själv lever i eller haft någon erfarenhet om. Men det finns ju hopp. Jag tycker om hopp, ja. Både längd och höjd. Så om vi läser Bibeln så finns en fantastisk historia i Gamla testamentet och i Första Mosebok. Och den historien tycker jag, hela det sammanhanget med Jakob och sedan också Josef. Ni vet, Jakob, han var en filur som vi skulle kunna kalla honom. Vi talar inte om väst som ska predika på fredagen, utan den gamla testamentliga varianten, Jakob. Jakob var en son som hade blivit lovad att han skulle ha den här födslorätten, alltså den här första födda av extra välsignelsen som man fick på den tiden. Om man första sonen så hade man extra rabatt här och där i livet. Men han lurade till sig den och klädde ut sig till något djur. Och jag måste nog säga att han och Isak hade nog väldigt dålig syn på den tiden. Han såg skillnad på Esau och fårskinn. Men han lurade till sig välsignelsen. Och det var inte första gången som Jakob var en sån här filur och började lura till sig saker och ting i livet. Utan han fortsatte med det hela livet i princip. Ända tills han möter Gud. Det står att han brottades med Gud. Den Herrens ängel eller någon kombination av de två. Och då står det att han blev halt. Att han märktes för livet av den där upplevelsen med Gud. Och då var det ju så att före den här händelsen han brottades med Gud så ska han ju möta Esau. Han hade lite skrämselicka över det där. Så han hade ju en plan hur han ska gå till väga. Så han delade upp alla sina kor och hustrur och man hade flera på den tiden och boskap hit och dit i två läger. Så Jakobs plan var den att om Esau som kom där med sina 400 stridslystna män springande full fräs mot Jakob ska han angripa ena flanken så skulle Jakob som gick längst bak kunna smita iväg med andra flanken. Därför tycker jag det är fascinerande att den här Jakob som var lite så nervös och hade diverse skrämselhickor på besök. Så står det efter han hade mött Gud så gjorde Jakob så här. Vi läser i kapitel 33 i Första Mosebok. I i vers 3 står det att själv gick han, alltså Jakob, framför dem, och alltså framför sitt folk, och bugade sig 7 gånger ner till jorden innan han kom fram till sin bror. Alltså när Jakob, som var den här filuren som gick längst bak, hade allting planerat över hur han skulle kunna smita iväg till sist. Så när han mött Gud så förstod han att det finns bara en väg. Och det är ödmjukhetens stig. Och det läser vi vidare, och jag tycker det är fascinerande att hur han ser på sin bror som han var så rädd för. Så står det att det var som han såg Guds eget ansikte när han såg sin bror. Vers 10 står det. Att den här Jakob som var så rädd för sin bror mötte Gud, och så fick han en helt förvandlad syn på sin bror än vad han haft tidigare. Och det som jag tycker är intressant, om vi läser, står det att Josef och Rakel, de var strax där med. Och det är en viktig poäng som jag vill ha med, därför jag läser det här. Det är att Josef fick se hur pappa gjorde. Och jag tror att den här erfarenheten som Josef fick se, den här förvandlingen hos pappa, det var en sak som gjorde att den formade nog Josefs liv, kan vi nog ganska vara överens om. För nu känner du till hela Josefs historia, hinner vi inte rabbla upp, för det är 14 kapitel. Men vi vet där på slutet, när Jakob dör, så då är det Josefs bröder som är lite sådär små nervösa. För de hade ju sålt honom till Egypten, och han hade varit i fängelse och han hade varit med om mycket elände, kan vi säga. Så när Jakob är död, alltså farsarna får hem till Herren, så de är lite nervösa att vad skulle nu bli av oss? Och så kom de ihåg allt dumt de hade ställt till med, och lite så nu skallrar på där som de värsta asplöv. Men då säger Josef någonting som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Det står så här att i det kapitel 50 står det att det ni hade tänkt som någonting ont, det är Gud vänt till någonting gott. Att var det någon som hade rätt på att bära bitterhet och lite sådär vara sur på saker och ting, och speciellt sina bröder, så var det ju Josef. Han som hade blivit såld som slav och kastad i brunnar hit och dit. Ändå kan den här mannen säga, det ni har tänkt som någonting ont, är Gud vänt till någonting gott. Jag tror det mesta baserar sig på den där händelsen när han var själv liten. Och han såg, så här, hur gjorde pappa? What would daddy do? Hur skulle pappa ha gjort? Och så kommer man ihåg den här stunden när pappa hade mött Gud och blev förvandlad. Hur pappa hade varit mot sin farbror. Och så tänkte han att så där vill jag också vara. Jag vill vara som pappa. Jag vill inte bära hat. Jag vill inte bära ilska och vrede mot mina bröder. Trots allt elände de har gjort. Jag vill vara som pappa. För jag såg hur ett förvandlat liv pappa fick. Och det samma livet vill jag också bära. Så Josef valde den smala vägen. Och bland kära vänner så måste vi välja den smala vägen. Den breda vägen, det är den som vårt kött säger att vi ska gå på. Det är den som vi tycker att det är lättast så. Om någon är fel mot dig, det är lättast av arg tillbaka. Det är svårare att välsigna och älska. I alla fall är det så för mig. Och jag minns själv, därför jag är personlig med er idag. Jag försöker alltid vara det. Jag tror på något sätt på den metoden. Jag var med om en sak också en gång som höll på att vända upp och ner på min tillvaro ganska mycket. För det kom en person ganska länge sedan. Men en person kom och sa till mig, en kristen person, sa till mig så här att Anders, om jag skulle vara din pastor, jag skulle aldrig tillåta dig predika eller förkunna. Och så hade en lång avhyvling där med en 20 minuters salva som omtalade alla mina fel och brister som jag hade. Och det ledde till att under 1,5 års tid så gick jag med bitterhet i mitt hjärta mot den här personen som jag tyckte hade sagt så mycket dumt om mig och mot mig. Men sen efter ett och ett halvt år så läste jag det här om att gå den smala vägen. Jag tror ibland, kära församling, att gå den smala vägen är att gå mot dina känslor. Det är att gå mot vad det här inuti dig säger och tycker om allting. Och så välsignar vi och älskar människorna ändå. Inte säga att det är lätt, men det har inte heller Gud sagt att livet ska vara. Men han är med oss. Han är alltid med oss. För vi kommer att bli sår. Jag tror att om vi ska göra en snabb opinionsundersökning här och fråga vem av er som någon gång har blivit sårad, så hoppas jag att ni har upp både fötter och händer. Och jag tror i alla fall att ni någon gång har varit med om svårigheter i ert liv. Och där ska det vara skillnad på hur vi kristna och en icke-troende reagerar. Vi troende, vi väljer att välsigna. Vi väljer att förlåta. Det betyder inte att vi ska gräva ner alla våra känslor. Och har vi blivit sårade och varit med om andliga och själsliga våldtäkter, ja visst, vi behöver hjälp. Och jag har suttit i så många själavårdssamtal under mina år att jag vet att allting löser inte sig på ett ord, utan det är en process som kan ta en stund ibland. Men det måste börja med en vilja i dig och ditt liv att vilja förlåta den människan vad den har gjort mot dig. Jag kommer ihåg en syster, en vän och en annan vän till mig. Hennes båda föräldrar var alkoholister. Och hennes mamma dog när hon var ganska ung tjej. Kommer inte ihåg om hon var 12 år tror jag när mamma dog. Hon bar på ett sånt stort hat mot sina föräldrar. Att det hade lett att hon hade hamnat in i diverse strul. Både i droger och i andra okultiska aktiviteter. Jag träffade på den här lilla tösen. Hon var lite äldre då, inte så jättegammal. Och vi på något sätt talade och jag ville så gärna att hon skulle på något sätt finna befrielsen i Jesus. Men det var som att det gick inte. Hon var så bunden av allt möjligt som hon hade varit med om. Och då frågade Gud. Att Gud, vad är det som den här människan behöver göra för att uppleva befrielse? Och då sa Gud till mig ordagrant, jag minns det så väl. Hon behöver förlåta sin pappa. Så jag får prata med den här tjejen. Och sa jag att Gud har sagt till mig att för att du ska få uppleva den här friheten och den här befrielsen i Jesus och Gud, så behöver du förlåta din pappa. Och det är lättare sagt än gjort. För mig är det inte så svårt att säga den meningen. För hon som har växt upp under så trasiga och fruktansvärda förhållanden, så var det nog en annan femma. Jag gav enda råd jag gav åt henne att ta med en vän och så ber ni tillsammans tills Gud ger dig kraft att du kan förlåta din pappa med hela ditt hjärta. Ja, det tyckte hon att hon gick med på det i alla fall och försvann iväg någonstans. Och den nästa dag, det är en så fantastisk händelse som jag hoppas att jag minns så länge jag lever. För nästa morgon när jag träffar på den här unga kvinnan, så är det inte samma person jag såg längre. Det var nog nästan så att jag såg Jesus. Det var sån glädje och sån kärlek över den lilla tösen, den lilla kvinnan. Så berättade hon åt mig att vi bad och klockan 2 på natten, så hon upplevde mitt allt och Gud gav henne kraft, så förlät hon sin pappa. Och då sa hon att på den sekunden så förvandlades hennes liv. Och jag såg det på henne, jag kände knappt igen henne, för leende gick ju några varv runt huvudet. Gud hjälper dig om du vill, men du behöver också vilja bli hjälpt. För kära vänner, vi ber ju oftast. Vi ber om väckelse och vi är på bönemöten och vi krigar och på. Men det är vi som är väckelsen. Det är vi som bär med oss den heliga ande. Det är vi som är de här spjutspetsarna i den här världen. Jag tror, och det är min sista punkt som jag vill avsluta den här korta predikan med. Det är att vi är kallade till frihet i Jesus Kristus. Gud har inte tänkt om oss att vi ska gå omkring med massa bojor som håller oss tillbaka åt höger och vänster. Att vi varenda dag måste vakna med en besvikelse på en annan människa. Eller kanske skuldmedvetna vad andra människor har gjort mot oss. Gud har tänkte livet om oss. Jag är lite allergisk mot den här framgångsinriktade kristendomen när det bara är seger. För min erfarenhet säger att det inte alltid är så. Men jag tror på ett sådant kristet liv där det alltid är frihet. Där inte djävulens pilar fastnar inom dig. Så du behöver, där du behöver somna gråtande som kvällarna. Eller med dåligt samvete om att du vet att du har gjort någonting fel. För du är kallad till frihet, kära församling. Och vill vi se människor komma till tro i den här staden, i det här landet, så behöver du leva i den friheten som anden har tänkt att du ska leva i. Det är du som ska vinna den här staden. Har du tänkt på det någon gång? Jag hoppas att du ber för åtminstone en icke-kristen person. Jag hoppas åtminstone att du vittnar för åtminstone en i veckan. För du kallar till det. Du vet vad Gud annars har sagt i sin kallelse till oss. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vi kallar det att leva i den friheten som anden har gett oss. Låt inte någon människa släcka den låga som Gud har tänt inom dig. För Galaterbrevet 5:13 säger så här. Vi kallar det till frihet. Använd inte bara friheten så den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Låt oss tillsammans sprida Guds kärlek i den här staden. Och låt oss, kära församling, lyssna noggrant. Låt oss älska varenda människa till Kristus. Låt oss be. Jesus, vi bara tackar dig Gud för din nåd och din kärlek. Den är större än våra misstag och andra människors misstag. Herre, nu vill jag be för varenda en av oss som någon gång har upplevt att de har blivit sårade eller själva sårat andra människor. Nu ber jag Gud, Herre, att din frihet ska komma över den här församlingen. Så att vi längre inte behöver gå i bojor, utan vi Jesus kan få uppleva den sanna friheten som du har tänkt om oss. Så att vi alla, Herre, får ha den här flamman i liv inom oss som du har tänt med din helige ande. Jag ber dig Gud att bojornas tid ska vara över och din frihet ska komma i Jesu namn. Jag ber dig Herre och du ska torka alla tårar Herre. Du Jesus ska ge oss den kraft som vi behöver för att vara ditt vittne. För att Jesus vara det som du har tänkt om oss. Låt oss Gud älska varandra. Låt oss Jesus kunna förlåta varandra. Låt oss Jesus älska varenda människa till Kristus. Jag ber dig Herre, hjälp oss Gud att förlåta om någon människa har sårat mot oss, sårat oss eller gjort andra dumheter mot oss. Hjälp oss Jesus så att vi i vår tur kan hjälpa andra som behöver hjälp. Låt oss Jesus vara glädjespridare i den här världen som är så mörk Gud. Hjälp oss Jesus att leva i din frihet. Jag ber dig Gud i Jesu namn. Amen. Jag hoppas, kära församling, att du ber en bön för dig själv. Och så frågar du Gud. Gud, finns det någon människa som jag ska behöva förlåta? Och så ber du den andra delen av bönen. Gud, finns det någon människa som jag borde gå och be om förlåtelse till över det som jag har gjort? Gud välsigna er.